Ja, jag får också hälsa er alla välkomna hit då. Det var ju roligt att det är så många som har hörsammat vår inbjudan. Upphovet till att jag började med det här jobbet, delvis så är det väl så att så fort man ser tillbaka lite i våra bygder, vad som folk som har funnits och hur det har varit, så är det omöjligt att inte träffa på krigsfolket. Man möter dem i våra husförhörslängder och kyrkböcker med samma som man börjar att titta på hur det har varit. Det är en utav anledningarna. En annan är den att inom Tjusbygdens släktforskarförening har vi kommit igång med ett stort projekt där vi ska dokumentera krigsfolket som har funnits i bygderna. Och det är ett arbete som inte bara pågår hos oss i våran kommun, än det är väl snart sagt kommer det att bli riksomfattande. Vi tycker att vi är ganska tidiga ute med det här i Kalmar län, och vi håller på så mycket vi kan och försöker att dokumentera socken efter socken. Och eftersom jag deltar en del i föreningen, vi har ordföranden och flera av kamraterna här ikväll, och jag är mycket glad för det, att ni kom hit. Och Kant vet att det här är ett stort jobb som vi håller på med här, och vi söker kontakt, vi har kontakter med militären. Vi har en kapten i Eksjö som är sambandsofficer i det här ärendet, och vi har hjälp ifrån Linköping, från regementet där. Så att det är meningen att det här ska, dels ska det matas in på data, och sen har vi väl tänkt att det ska på något sätt samlas i bokform. Jag lovade att jag skulle försöka klara av Hallingbergs socken, och det har jag väl till stor del gjort. Det finns alltid saker och ting som man kommer underfund med att man saknar när man håller på med något sånt här jobb, och det blir väl till komplettera undan för undan. Men i stort sett har jag gått igenom det. Jag har ju kallat den här sammankomsten och rubricerat den med soldater, grenadjärer och båtsmän. För, av den anledningen att vi skiljer på dem. Soldater är en grupp och de hör till ett regemente. De hörde till Kalmar här. Grenadjärer, det var ju förut, ifrån början så var det ryttare. De var hästburna och de hörde till Sköta kungliga kavalleriregementet. Och sen var det flottans stammanskap, båtsmännen, det var en grupp. Det var ju så här att för långt tillbaka i tiden, i flera hundra år, så var Sverige för det mesta invecklat i krig med sina grannar, delvis i Norden och delvis ute i Europa. Det var sällan försvarskrig, det förekom inte i deras vokabulär, än det var erövringskrig. Och vi låg nere i Europa och slogs med alla möjliga länder där nere. Och vi krigade med ryssen, och det var inte något återhåll någonstans. Det var korta perioder av fred. Och det gick åt soldater åt alla håll. Det här var ju ett problem förr i tiden, långt, långt tillbaka i världen, vet ni. Då kallades stridsdugligt folk under fanorna genom budkavle. Budkavle kommer, budkavle går, och i din natt, ni vet, Vilhelm Mobergs romaner. Och sen skedde uttagningen genom utskrivningar. Det var kungen, han var den högste militära ledaren på den här tiden också. Och han skickade ut sina tjänstemän ut och skrev ut folket. En på 10 ungefär tog de ut utav allmogen. Det mera folk det gick åt, ju flera skrevs det ut, för det skulle finnas folk under fanorna. Det här, det blev allmogen. De knotade, de tyckte inte om det här, och det var väl förståeligt. All ungdom så gick de åt till soldater nästan, och det var problem hemma i landet. Så att undan för undan så ordnades det till lite. Gustav Vasa, som på många sätt var en förståndig och duktig kar, han instiftade ett indelningsverk, och det skulle mönstras in folk efter vissa regler. Och det var grunden till de så kallade landskapsregimenterna. Sen gick väl tiden undan för undan, och den som egentligen satt och gjorde lite ordning på det här, det var Karl den XI. Det var ingen bokligt lärd kung, men han var praktisk, och han var intresserad av att skaffa soldater till sina herrar. Och han kom överens med bönderna att det skulle instiftas det här som kallades nya indelningsverket. Och det gick ut på det att 2, 3, 4 hemman mantal, de bildade en rote som rustade en soldat. De skaffade soldaten, och de skulle hålla honom med utrustning. Var det en ryttare så skulle han även hållas med häst. Det här, det sägs då att 2 till 4 mantal skulle bilda en rote. Det här var, jag ser i våra bygder, det slår lite grann. Det är sällan det är så många som 4 mantal till en rote. Än det räcker med ett och lite hjälp till det från lite stödrotar. Sen var det så här, förstår ni, de här som håller på med de här militära sakerna, de är så noga. Så att rote, det kallades soldaternas rotar, då fotfolket. Ryttarnas rotar, grenadjärerna, det hette rusthåll. Det vet ni om, för rusthållaren, sa de, det var som en äretitel för en del bönder i vissa byar. Jag vet inte säkert, jag tror att de kanske kallade allihop bönderna i en by för rusthållare, de som var med och betalade till rustningen. Men annars så var det väl det som ni sitter hos vasken. Det är ju som Torsten säger, det är ju ganska bra att ha det här som ett stöd nu. Där fanns ju en rotebonde som var den ledande i roten, och han svarade för att saker och ting utfördes. nu var det så där med att de här soldaterna här, det sa jag kan hända, de som kallades soldater, de hörde till samma regemente som Rasken. Det var Kalmar regemente. Och här, de här som vi har i våra bygder, de hörde till Sevede kompani. Hette bara. Det var lokaliserat åt den sidan till. Och vi har lite manskap med ifrån. Raskens kompani, det var Konga. Men det var samma regemente. Men de andra hästburna, ryttarna, de hörde ju till Malmstedt och Linköping. Sen blev det så där att 1791, säger jag, då blev Östgöta rytteri avsuttet. Då blev det fotfolk av det regementet med, och sen hette de andra livgrenadjärregementet. Men de kallades fortfarande för Rusthåll. Om det nu var så där så att mantalet inte var så stort, så hade de lite stödrotar ute kring. Jag kan titta, det är inte så många av de här rotarna som jag vet om vad det fanns för gårdar som hörde till dem. För att det där det finns infört i jordeböcker och sådana där handlingar som man ser väldigt lite av. Men i gamla gårdshandlingar och byakister så har jag väl sett, träffat på en del. Jag vet som Mjörtot till exempel, det var Mjörtots hemman. Och sen var det en del i Kärkestad. Så var det en gård i Locknevi som hette Böllerum. Och så var det en liten bit i Stormbo, tror jag. De var stödrotar. Och då fick de förmodligen betala lite till det här rustningen med. Sen Mjörtorp, det står i deras gamla handlingar. Mjörtorp var ett svagt hemman, står det. Det var inte stort och det var dåligt med skog. Och för det så fick de, som hjälpte Rusthållet, så fick de kvarnrättigheter i Strömmen. Och det var upphovet till Mjörtorps kvarnrättighet där nere. Det var i samband med indelningsverkets startande. Jag har sett andra byar, Rispetorp här uppe har jag rotat i deras papper en del. Och dit hörde Rispetorp och dit hörde Jorsta. Och dit hörde Ramgärda. Och en gård i Hundsala. Och sen tvistar de om, det där förstår jag inte, det är så mycket av det här som jag inte kan. Som man får gissa sig till, de tvistade i långa tider om vem är huvudrote och vem är stödrote av oss. På något vis var det fördelaktigt att vara huvudrote. Och jag har liksom en aning om, tycker jag fått på senare tid, att troligtvis var huvudroten skattebefriad. Och då var det ju inte så lustigt kan hända om de ville vara det. Var det ett rusthåll, då hette det inte stödrote. Då hette det augment. Men det var detsamma funktion. Och det var de utikring då som hjälpte till och rustade. Det var så långt, ja. När nu roten hade, eller rusthållet hade anställt en soldat, så skulle han ha ett torp, det skulle roten svara för. Och han skulle ha då en stuga som var en viss storlek på. Det här, de här förmånerna soldaten hade, det skiftar ganska mycket ifrån trakt till trakt. Det berodde mycket på det där, vad uppgörelser de kunde göra med bönderna i byn. Så det är lite olika här eller där. Men han skulle ha en stuga och så skulle han ha behövliga uthus till det. Han skulle ha en koltäppa. Och han skulle ha ett halvt tunnland åker. Och så skulle han ha äng som gav 2 lass hö. Så att han kunde försörja ett par kor. Sommarbete, det skulle han ha i regel på rotens marker. Torpet, det placerades för det bästa i byns utmarker, i utkanterna, i gränserna. Titta på de torp, vi ska prata om det där sedan lite när vi ska titta på vilka torp vi har haft och vad folk som har tjänat det. Men i regel så låg de i Strängen, mot Strängen på ett annat by. Jag tänker på Skälhem och Hulltorva, både Svenserum och Ålandsbo, så ligger de nästan grannar med varandra, men de ligger emot Strängen på grannbyn. Jag gör Bergbo, det ligger i kanten emot Mjörtorp. Mjörtorpstorp ligger i Hummersta kanten. Och så där, så de hävde i vägen ut så att de skulle bli av, men och han fick en dålig bit. Så mycket de satt upp en kåkåten och sen blev det väl så där att hade han gott förhållande med sina återbönder, då fick han odla upp och förbättra sitt torp. Det gjorde de ju väl i regel överallt, att det förbättrades och han gjorde sina åkrar lite större. Det var inte meningen att det där torpet skulle vara så stort så att det försörjde soldaten och hans familj helt och hållet. Men det skulle vara en fast punkt för en i tillvaron. För han var inte hemma så där förfärligt långa tider. Helst förr i tiden när det var mycket ofred, då var de borta kanske årvis. Och under tiden så skulle roten sköta torpet med hjälp av hustrun. Jag kan tala om det, men jag kommer ihåg att jag pratar om soldathustrun. Men ni ska inte tro att soldaten fick gå och gifta sig hur som helst, inte. Men det fick han anhålla hos sin kompanichef att han skulle få sin hustru godkänd innan han gifte sig med henne. Och det fick han skaffa, eller hon, ett frejbetyg från prästen. Och det fick han visa upp och då sa kapten, eller vem det nu var, att du får väl ta den här flicka. För att det var viktigt att soldaten hade en duktig hustru hem på torpet. Det var inte till att ta vilken som helst, inte. Och det står för det mesta i kyrkböckerna när soldaten har gift sig med kunglig majestäts tillstånd, står det. Så har han gift sig med den och den. Så att det var lite ordning på det också. Ja, det var väl ett måste, för att det var väl, fick nog alla vara på den där tiden. Det var hårda tider och det var kärvt. Nej, det var väl lite säkert. Ja, det, då fick han väl godkänna det både för sig och hustrun när han var handtagen, förmodar jag. För att jag tror det var då vid anställningen, det vet jag inte riktigt. Men skulle han gifta sig sen han blev soldat, då fick han lov att ha förmans tillstånd. När han anställdes, står det då i början, det här, det sa jag visst inte, indelningsverket, det började, det inrättades 1692. Men sen tog det några år till att organisera upp det här. Men det måste ha varit ett jättejobb. Som kungen skickade ut sina tjänstemän till att dela in riket i rotar. Det bildades ungefär, väl i regel, ett regemente i varje landskap. Varje regemente bestod av 8 kompanier och kompaniet utav 150 man. Så ungefär 1200 man. bestod regementet av. Och det kunde vara lite hit och dit. Och sen var det ju alltid lite vakanser här och där när det blev soldaters stöp och de dog och det fattades folk ibland. Den här soldaten, när han anställdes, då fick han en anställningssumma då, står att 25-30 riksdaler fick han betalt när han tog anställningen. Och sen skulle han ha en viss årslön också, 25 riksdaler om året. Jag tror nog att det här det flyter lite, för jag tycker att jag har den uppfattningen om att våra soldater vi hade här i kring, jag tror inte de hade så många kronor om året. Men de kanske hade bättre med en annan fördel. De hade ju inte bara den här betalningen, men sen hade de någonting som kallades för hemkall. Och det var det här som vasken gick kring med säcken och samlade upp då. Ett par gånger om året, men han gick visst vid jul och det var lite extra. Annars skulle de ha råg, havre och vete skulle de ha till utsäde. En fläskbit och sådär. Men sen fick de i regel lite extra vid jul. De fick en ost och de fick en korv, det såg ni, han gick kring. Och så fick de ju bra mycket brännvin. Så att i regel så gick hustrun med när han gick sockenrundan. För att det var inte säkert att han kunde gå hem själv. Men det var bra om hon var med och tog hand om det där som han var berättigad att få. Ni ser att Vasken, han var lite på kant med sin rote. Bara för att rotemästaren, han ville ju ha sin son anställd, men han hade ju för mycket brännvin med sig, så han var ju ratad. Och Asken var antagen istället. Och för det så var det lite osams och kanske mera. Men var det ett gott förhållande mellan soldaten och roten, så hade han ju nytta av det när han gick kring och skulle ha sitt hemkall. Sen hade han rätt att på rotens marker hämta ved efter utsyning av bönderna. Och han fick även ta stängselvirke på byns marker efter anvisning. Han skulle ha kvarnskjuts vissa gånger, ett par gånger om året, eller med rotens bönderna när de åkte till kvarn fick han med en pyngling. Och sen såg ni att han skulle ha kyrkskjuts med. Såg ni, så de som har tittat på det, de såg ju att de hade selat upp en riktigt. Det där var väl lite tedrat, lite hårt. Men det där var saker och ting som stod inskrivna i hans kontrakt. Vem var det då som blev soldater? Ja, det var bondpojkar, det var torparsöner och det var soldatsöner. För många gånger så gick det i arv i släkterna. Jag ska tala om det sedan när vi tittar på vad folk som har tjänstgjort på ställena. Att vi har minst ett torp på Greby, där är det i tre generationer far, son efter far som tjänstgjorde. Och det var ganska mycket vanligt att det gick inom släkten. Och flickorna, soldatens döttrar, de gifte sig med soldater. Och det var vissa släkter som var mycket. Det gör väl till också kanske att jag har fullt ett kryller och soldater i min släkt. Och det är så hos Ester, det är inte längre än farfar så var en soldat. Och själv var jag kom underfund med, om jag räknar i min farmor var född, hennes far var soldat. Och går jag bakåt så kan jag gå sex generationer. Och är det inte så sonen så är det dottern. Och det var gifta med soldater då istället. Eller på det viset. Så att om man ser utav, när jag håller på nu med det här dokumenteringen. Jag tittar på lite vad jag kan. Kanske är soldaternas barn. Vart har de tagit vägen? Jag vet vad det är. Då hittar jag dem ute på ett annat torp. Han var ju född där. I Bergboran där. Ja, den där han kom ifrån Svensrum och gift sig där. Och varit soldat i ett annat ställe. Och nu håller jag på i Blackstad. Ja, då hittar jag ju Hallingvarbor som har kommit dit. Och tagit tjänst och vice versa. Så att det var ganska vanligt. Till och med utav rotebönderna så kunde de rida eller tjäna för rusthållet. Det var ju så där att det var ju ofta många barn i familjerna och det var inte alla som kunde sitta hemma på gården. Men de sökte sina utkomster lite åt vilka möjligheter som fanns. Vi ska också titta på sedan när vi kommer så långt. Att vi hade inte bara de här torperna, soldat- och grenadjärtorperna. Vi hade i bygden här ett par boställen också. För lite högre befattningshavare. Vi hade Lilla Spånga. Det var sergeantboställe. Där bodde en underofficer. Och vi hade Svartsmörja. Det var hovslagarboställe. Och jag vet inte riktigt vad han hade för känsla. Jag skulle tänka ungefär att kanske han hade fanjunkares grad eller så där. Och han bodde där. Så att det här det var kungens mening när han satt igång det här. Det var att det här det skulle försörja sig själv. De här soldaterna, de skulle inte han ha något bekymmer om för att de skulle roten hålla med bostad och de skulle anställa dem och de skulle rusta dem. Och sen på den här tiden så kronan, de ägde ju nästan hälften av hemmanen. Så de hade massor med gårdar ute i socknarna som var kronans. Och där satt de en kapten eller en sergeant eller en hovslagare på en av sina gårdar. Det här det gick ett tag i början men det kom de underfund med att det räckte inte till riktigt utan det fick organiseras väl upp på lite andra sätt. Men tanken ifrån början var det. Jag fick häromdagen utav en forskarkamrat en avskrift på gamla mönsterruller. Ni förstår att i regel vart tredje år så skulle ske en generalmönstring kallar det. Då samlade de ihop alla soldaterna eller ryttarna eller vad det nu var och så över deras utrustning, kläder och hästar och vapen och där anställdes de nya. Och där fick de gamla avsked. Och för de här grenadjärerna, där gällde det Linköping, Malmen eller där uppe. Fillinge har jag sett förekom också. Och där i de där rullorna, där står utförligt hur den karen var, hur lång han var, och hur gammal han var och hur länge han har tjänat. Men nästan lika mycket uppgifter stod det om rotens häst. Så han var nästan lika viktig som ryttaren. Och det stod hur gammal han var, om man hade bläs, om man hade en vit bakfot. Och om man var stel och dålig så skulle han kasseras och de fick ha en annan. Och det var viktigt. Men som sagt var efter 1791 så var det fotfolk utav dem också. Det här med att rusta ut soldaten, det var en pålaga för bönderna som inte de såg med glida ögon. De levde inte så värst fett någon av dem ska jag säga på den här tiden, 1700-tal. Och då skulle de då försörja upp en knäckta hysling med. Och skicka med honom massack när han skulle ut i fält. Det var så här, förstår ni, att för längre sedan när soldaten blev kommenderad, då skulle han ha massack med sig, skulle han ut i kriget. Då skulle maten räcka så länge han var i Sverige. För det var inte så länge. Det var Irmark till Karlskrona eller ner någonstans. Och sen på fartyg över åt Tyskland och ner där till Leipzig, vad det hette. För att sen vet ni hur de gjorde under kriget. Sen tog de vad de behövde om det fanns något att ta. Så sen fick de försörja sig på det själva och öva ute i främmande fiendeland. Men ja, det var så, var det fredstid och de skulle iväg på ett möte. De var iväg en månad då, höst, en månad vår. Skulle de ha mat med sig under tiden, för att kronan hade ingen mathållning för längre sedan. Det gick ända fram till 1812 innan de svarade för provianten. Ändå skulle de ha med sig i sin rotekista.
Vad sa du,
18. Ja. Och då fick ju roten bistå med ost och bröd och fläsk och vad de hade. Första vecka då var provianten bra. Andra vecka så var han inte så värst. Och tredje vecka då var fläsket härsket. Och då gick det åt bra mycket brännvin till jaga neret med. För det hade de med sig. Husbehovsbränningen var tillåten på den här tiden. Och varenda gård så hade de en brännvinspanna som stod och puttrade. Så att det användes ganska flitigt. Ja, gärna.
Sista skulle han bära med sig. Jag kommer ihåg min morfar berättade, han var lång som du och jag. Han gick hulls för slätt ifrån Västerled. Och för sig så var det inte så långt för helg. Han gick då till Linköping.
Ja, och till hulls för dem som skulle dit. Men de som skulle åt Linköping så fick de gå. Ja, det var mycket. Men det ordades så där att det fick väl rotarna hjälpa till med. De samlades ihop kisterna på ett åkdon och fraktades in. Och sen hade de en trossbod framme vid lägerplatsen. Och där ställde de in sina massäckskrin. Och dit gick de sen så fort de hade en ledig stund. Och åt lite och tog sig ett par stycken då. Men ja, sen brännvin det dracks ju och det kom till lägerplatserna. Marketenterskor som sålde öl och sprit, det var med det första som kom dit. Så att hade de några kopparören så kunde de köpa där. Jag ska tala om en liten historia hur de inte kunde vända sig till. Det var så där att Klangen har blivit utkommenderad. Han skulle ut i fält. Och rotebönderna de tyckte att det var inte bra det där. Det var dyrt att hosta ut den. Så att en dag så gick de i samlad trupp till kapten. Och steg in där och skrapade med foten. Och ja, det är så nådig kapten att Klangen är utkommenderad. Och eftersom det är så dyrt och det är så besvärligt med det här, så har vi funderat på, kan vi inte få skjuten hemme? Ja, det tycker man väl. På ett vis så kanske det har varit det ledigaste för dem på alla sidor, jag vet inte. Men det var en lösning på det i alla fall. Det fick de väl inte, men ja, om man ska fundera på lite. Vi har sett Raskens, vi tycker att de hade ett besvärligt och fattigt och magert då. Men det var 1870-tal. Det är ju inte länge sedan. Då var det fredstid att vara i många, många år. Hurdant var det då när det var krig? Och soldaten skulle iväg ut i Europa och slåss. Det var bekymmersamt. Och de som var hemma. Det var inte roligt att vara soldathustru och sitta hemma och undra antingen karln levde eller inte. De var ute, de stöp i kriget. Då var det handvapen som gällde. Det viktigaste vapnet nästan, det var värjesabeln, huggvapen. Eldvapen, de var alldeles för... tog för länge till och det var inte så effektivt då. Men många stöp ju och kanske ännu flera så dog de ute i fält. Förstår ni, de levde oerhört dåligt på sina lägerplatser. Och det gick farsoter, det gick något som de kallade för fältsjuka. Det var lika mycket folk som dog i det som de som omkom i striderna. Det var dysenteri och tarmsjukdomar, infektioner. Och det skördade väldigt mycket liv. Fångenskap. Ha. Erik Lehmann som har varit en oerhört duktig man som har dokumenterat mycket om både det ena och det andra men i våra bygder. Ankarsumsbo, ni vet bättre än jag vem det var. Men han har skrivit mycket om det här. Bland annat så har han skrivit en berättelse om tre grenadjärer ifrån det här tjustkompaniet som det hette, det som det hörde till Linköping. Det var tjustkompaniet här nere. Som var iväg ner och i början på 1800-talet. De ryckte in 1806 och fick gå till Karlskrona och sen skeppades över ner och slogs emot Napoleon, fransmännen nere i Tyskland. De var inte så med i så förskräckligt mycket strider, men så skulle de gå tillbaka och fara hem ifrån Lübeck. Och hade otur, de hann inte med skeppet, kom inte och tog hand om dem, men fransmännen kom och tog dem till fånga istället. Det var tre man här, det var Möllman ifrån Mjörtorp, det var Fågel ifrån Krokstorp här uppe Borghult, och sen var det en kamrat utifrån Bläckhems kolåker, stamfadern till Västerberg, han hette Per Västerberg den här. De blev fångna. Fick gå till fots, marschera hela vägen ner genom Tyskland, ner till Frankrike. I Tyskland var de efterfångatagna och ställda under befäl av någon som hette Jean-Baptiste Bernadotte. Han var hygglig vid dem, säger Ståle. Men de fick marschera ner där nere och vara fångna i 3 år. Fick gå på jordbruksarbete nere i Frankrike. Så gjorde de upp med Sverige. Det blev fredslut och de kom och sa då en dag att nu är det fred, nu får ni gå hem. Ja, då fick de marschera då. De samlade ihop de som var där nere upp, hit upp till Stralsund och över Rygen och till Ystad tror jag de kom med båt. Så fick de gå hem därifrån. Fågel, han tyckte inte om det där när de skulle marschera ner. Han rymde ner i Tyskland och fick hjälp och kom hem här ett år före de andra. Ett par år tog det innan han kom hem. Och det fick Anna-Stina Möllman i Mjörtorp höra. De pratade om i Sokna att Fågel, han är hemkommen. Han måste upp den här Krokstorp på höra hur det är om de vet något om Möllman. Och hon knallde iväg hit upp då och där satt han hem i köket frustbiten och dålig och på dåligt humör. Folk var ju på den här tiden. Han ångrade så djupt sen att han hade svikit sina kamrater. och rymt ifrån den där transporten. Så att man gick fram till sockenprästen här. Daniel Kjennell var präst här då, och han klagde sin nöd och sa att han var bekymrad och ångrade det här. Men prästen, han försökte att trösta honom och sa att klart att hade du inte, han hade skjutit en vakt där nere för att det kunde komma det, och var det inte du som har gjort det så hade det blivit du istället. Han försökte att trösta honom, men han var inte, han ångrade det där djupt. Men 1809 då kom Mellman hem till Mjörtrup i alla fall. Och då har han varit borta då i 3 år. Och det kan han ju tänka sig. Han hade en pojke och en liten flicka som var mest nyfödd. Pojken var 5 år när han gick iväg. Och då var han 8-9 när han kom hem. Han har ju, kände ju inte igen far sin en gång. Och det är klart det var ett glädje hemma när han kom, men det var bekymmersamt. Hur går det med klockan? Vi är snart 7:30 då. Oj, här får jag köra hårt. Mötesplatser, det hade soldaterna. De hade Hultsfred ifrån början. Längre tillbaka så var det nere vid Högsby, ett ställe som heter Staby. Ni kanske har varit där på kurser nu, för det är en gård där nere som är mycket använd nu, Stabyskolan. Där nere var mötesplatsen för längre sedan, men sen ändrades det och blev omsider Hultsfred. Och dit gick de på sina möten då. Ryttarna eller grenadjärerna, de fick gå till Malmslätt i Linköping. Och båtsmännen, de hade generalmönstringen samlingsplats. Det var givetvis Karlskrona för dem. Men generalmönstring hade de ute vid Lundsby. Och där samlades de i regel då vart 3:e år. Det kunde spåra ur lite ibland under krigstider. De hade annat att göra än att ha generalmönstringar. Men i regel så var det det. Till långt fram på 1800-talet slutet när det var, då delade de på sig, så var det visst en delnummer var i Gamleby.
Men grandierna,
skulle
de inte
då
ha
häst? Jo, då så länge de var så, det gjorde de. De hade ju en fördel med det förstås, för de hade hästen med sig. Jag sa någonting om att de drack och ett så frisk. Det gjorde väl allmogen i huvudsak. Eller över en bank mycket mera förr. Och helst då soldaterna. Det var ju en anledning när de kom ihop att de tog sig några stycken. Och på lägerplatserna och sådär. Och jag kan tala om hur det var med husar Krusong. Han hörde till Eksjö, till husarerna där. Han var full på varenda möte. Hela tiden. Full var när han kom in. Och sen höll han ett vid makt sen. Han gick och lullade. Inte var väl han kunde vara med på tjänstgöringen. Men illa for han. Och det där visste ju rytmästaren om. Naturligtvis. Så en dag då kallade han till sig Krusong och sa att jag tycker att du ska hålla dig nykter under mötet. Ja, gode ryttmästaren, sa Krusong. Det är så att jag har inte råd att sätta upp en ny fylla. Men när jag har blivit full så vill jag vara det. För det är för dyrt. Hur mycket kostar det då, sa ryttmästaren, en fylla? Att sätta upp ett nytt rus. Ja, det går till 1,24, sa han. Det var skilling då. Här har du, sa han, och tog upp pengar i fickan. Här får du då 1,24. Men då vill jag se att du är nykter. Jaha. Det var Krusong. Han var nykter sen på mötet. Men han hann inte till Marianne Lund, för han var full på hemvägen igen. Och sen tog det då en halv vecka innan det vart, han vart i ordning. Men så det kunde vara. Något annat, hur hade soldaten det hemma? Och vilken ställning hade han i samhället hemma? Jo, han var nog en respekterad person på det viset. Det var så där, förstår ni med. I regel så var det klipska grabbar som blev soldater. De hade lite rutor och de tog vara på vad de såg när de var ute och lärde sig ute i andra länder. Mycket som de hade nytta av när de kom hem. Och sen fick de lära sig att läsa och skriva. Och för längre tillbaka så var det bara prästen och klockan i sokna som kunde det mer än soldaten. Så att det hade han nytta av. Och sen var det ofta så att han fick lära sig ett yrke ute när han var ute och gjorde sina möten. Så att många var skomakare eller skräddare, snickare, smed eller något sådant. Och det var saker som han hade nytta av hemma. Många gånger så fick han också, det var väl kanske mera som avskedad, men det tog sig vara mycket att det var han som skötte skolundervisningen, lärde barnen att läsa och skriva lite innan allmänna skolstadgan kom till. Så att det hade han en del fördelar av. Sen var det ju uniformen. Han hade ju en grann uniform och det har ju alltid inverkat, om inte annat så hade han lätt att få tag i sin flicka. Tyckte han var stilig. Med långa vita damasker knäppt åt knäna, korta byxor, långskörtad blå rock med blanka knappar och vita revärer. Mössa med son i vasken. Han hade plåt och plym i mössa. Det hade de, förr hade de den där tagelplymen när de då skulle vara finklädda. Det var ju så där att åtminstone kanske en gång i månaden så var det kyrkparad med. Och då var soldaterna i sokna, då skulle de gå till kyrkan. Det skulle folk göra allmänt förr i tiden. Det var kyrkplikt, så det var inget att komma undan ifrån. Men de samlades då en gång i månaden ungefär ett par timmar före kyrktid. Och det var vad vi lite äldre kallar för exit. På morgonen en omgång då. Det var marschövningar och det ena med det andra. De vände klack här uppe så folket så att de var vältrimmade och fina. Jag såg Askens gäng, de hade faktiskt vita byxor. Det tror jag nog att det var ett ganska sent påhitt innan att de fick det. Men för längre sedan då hade soldaten sitt vapen med sig till kyrkan. Ni vet att det finns något som heter vapenhuset. Där ställde de sig ifrån sig. Det var väl mest lansar och huggvapen, lite sånt där. Men det tyckte prästerna undan för undan att det var ett förskräckligt skramlande och skravel med det där ute i vapenhuset. Så att det togs bort. Så till kyrkan kom de utan vapen. Men i sin släpmundering. Det här, soldaten hade två munderingar. Han hade sin livklädnad, den förvarades hos rotemästaren i rotekistan. Men den andra, som kallades för släpmundering, det var andra munderingen, den fick han ha hemma. Och den hade han då när han skulle ut på några sådana här tillställningar. Och när de sen skulle gå in i kyrkan så var det så att de hade sin särskilda bänk som soldaterna, krigsfolket, satt i. Och den, förr då var de numrerade. På dörren till bänken så stod det ett nummer. Men på deras bänk, där var målat en krigsman. Och där satt de, soldater, ryttare och båtsmän. I nummer 15 står det. Var det fram på 1800-talet. För det ut var det en annan bänk. Nummer 4 på norra sidan står det innan. Bänk fördelning på slutet på 1600-talet. Så att, att där såg man dem lite då. Något annat som inte går att komma ifrån om vi pratar om soldaterna, så är det det att under fredstid sen Sveriges sista fälttåg, det var 1814. Då kom vi hem ifrån Tyskland, då hade jag varit med och besegrat Napoleon. Och då var det meningen egentligen att Karl den 14 Johan, han skulle ha kanske blivit kung i England. Tänkte han så han skulle bli, men det var inte något av. Men han fick lite stöd av de andra att gå upp och ta Norge. Så får du en bit med istället för Pommern. Det ägde Sverige länge, men det bytte de bort då. Så att det sista, det var fälttåget emot Norge. Och det resulterade då i den här unionen 1814. Men dessförut och senare också, så gjorde knektarna arbetstjänst, arbetskommenderingar. Oerhört mycket arbete lades ner genom militärens försorg. Och det som de kanske, det började, det var slussarna vid Trollhättan. Slutet på 1700-talet, det var massor med soldater som arbetade där också. Och sen när Göta kanal kom till, det hände, det kommenderades ut och de marscherade i troppar ungefär som till en mobilisering iväg då ifrån olika trakter. Och vissa år så arbetade det 7000 militärer vid kanalbygget som von Platen var den styrande med. Det sägs att flera miljoner dagsverken gjorde soldaterna där. Så att det är ett arbete som har varit mycket värre, kanske har varit svårt att utföra utan deras hjälp. Det var färdigt, invigdes kanalen 1832. Och då som sagt var, hade de jobbat mycket där. De var med på andra arbeten också. De var med vid Hjälmare kanal, Strömsholms kanal och på Södertälje, Väddö. Och även en hel del vid järnvägsbyggen sen då, som kom igång på 50-60-talet på olika håll i landet. Och en del landsvägsjobb också. Jag ser här, jag har en liten notering som kanske vi skulle titta på när vi får kanske prata lite mer om det sedan. Namn. Soldaten fick ju i regel ett nytt namn när han blev soldat. De skulle inte heta Karlsson och Nilsson och Andersson, för att det kom en hel skock om kapten ropte på Andersson. Så det var inte bra. Och korta klämningar namn mycket. Det vet ni ju mycket om, det där att vad de hette, de här vanliga. Det var lite olika perioder i tiden. Många gånger så hade de namnet lite grann anknytning till rotens namn eller hemmanets namn. I Mjörtorp hette de Möller och Mjölner och Möllman och Möllstedt. Och i Ispetorp där hette de Wisholm och så vidare. Och i Hulter hette de Hulter. Men sen periodvis så var det andra typer på namn. Jag skrev upp lite grann, de som hade mest knepiga namn, det var båtsmännen. För det kunde de hitta på det mest otroliga. De kunde heta Vevling, de Stork, Jungfru, hittar jag i min släkt en som heter upp i Västra Ed. Kruslock, Stagsegel, han var ju på Back, vet ni var Back är? Med Gavleby, där Börje Edmark bor. Precis. Topplänta var nere i Hjorted. Det är väl ett fint namn. Träbom var i Örnsköld. Eller hur var det inte det? Och uppåt till här i Socknarna någonstans var en som hette Julafton. Ja, det är helt ofattbart att de, men vad de för avvikande namn, så står det nog i längderna sen att de bytte namn. De fick ett annat. Jag har själv träffat på den här jungfru uppe i Härnum. Och på senare tid så bytte de bort det. Ja, han hette Härnström där istället. Men annars hette de Modig och Ask och Stolt och Kling och Bring och så där. Nu tar vi kaffe rast nu då. Jag ska lyda Torsten med tiden. Det kan vara lagom, så tittar vi på det här torphistorien sedan.
Igen då. Nu kommer han och håller sig till torperna och deras innehavare. Det är väl i stort sett vad det handlar om.
Jag ska börja med en liten annan grej att pigga upp med.
Ja.
Så ni Asken, jag hörde när han var på väg hem ifrån mötet. När han kom i närheten av torpet så sköt han ett skutt. Det gjorde soldaten på när han kom i närheten av sitt torp så där ifrån mötet, så sköt han ett skott så att motorbönderna skulle höra att nu är krigsman på väg hem. Och sen var det en liten påminnelse med till sin hustru som hade lovat att stå honom bi, inte bara i nöd utan även i lust. Och nu var det lite bråttom, för nu har han varit bort en månad. Ja. Så kunde det vara. Jag har gjort lite såna här skisser över vad vi har för torp i socknen. Och det är soldaterna där först, ser ni, det är nummer 26 Dynestad, det är 27 Rumma, 28 Hummelstad, 29 Skaftekulla och 30 Stenserum. Sen var det då Ryttartorp som senare blev grenadjärer ifrån 111 till 121. Det var 11 stycken. Om ni, ja just det är så där ja. Och sen har vi 3 stycken Båtsmanstorp. Eller rotar 63, 64 och 84. Djupedal, Oxebo och Fisksäter heter rotarna. Djupedaltorpet, det är det som det var Åremåla i Kärkestad. Fast roten heter Djupedal. Oxebo, det hette ju Hultekärr. Och Fisksäter, det var Sandviken. Elmarsumtorpet. Men vi börjar upp i med soldaterna. Bernt byter blad. Så tittar vi på vilka som har tjänat för nummer 26 Dynsta. Torpet är Stora Målen. Och det här, det vet ni från Ankarsum bättre än jag. Det är en hel del av torperna som jag inte så det är riktigt bekant med. Men jag har fått den uppfattningen att Stora Målen är det målen som är kvar idag. Är det det? Jag frågade det någon gång och det lär ska vara det Arvids torp där ute.
Hör ni vad Inge säger där nere?
Där ser ni vad de hette. De hette Toppe ifrån, det har givetvis samband med Toppetorp. Till och med så fanns det en som hette Domkraft. Det är ett namn som uppfanns långt innan Domkraften. För det fanns nog ingen då. Sen hade jag växlat lite Dyk och Link och den här Bengt Ram, det är en som hör hemma i min släktforskning. Han försvann i Tyskland, kom inte hem därifrån 1813. Och den sista där nere, det var Vid. Nu är det så där att är det någon som har minnen eller någonting att fråga, prata om i samband med det här, då tycker jag att då kan vi göra det någon minut. Annars så tar vi dem lite undan för undan. Tittar på dem. Det kan vara lite osäkert med de här tjänstgöringsåren. Vi arbetar dels efter generalmönsterrullarna och vi arbetar efter kyrkböckerna. Men i kyrkboken där står det ju inte vilket år soldaten fick avskeden. I regel står det antecknat då avskedad eller någonting. Men precis tidpunkten kan vara svårt och det får vi ta i mönster eller i rullarna. Vi kan byta torp. Plakat. Om ni kan tänka komma ihåg den där Bengt Ram där lite, så får ni se, hittar ni honom här också. Det här är Rumma. Och de hade ett torp under Rumma som hette Lilla Rumma. Och det vet jag inte någonting om var det låg. Som ni ser där nere i slutet så var det, drogs det in 1808, drogs soldaten där in. Och torpet, roten gick in till stödja någon annan verksamhet inom regementet. Här hette han Liten och han hette Rising. Och sen har ni där Anders Ram. Han, nej, inte Anders Ram, det var en annan det. Men Bengt Ram, han efterträdde Olof Scherf 1806. Men sen drog torpet in då 8 och då blev han förflyttad till Stora Målen. Så att här har inte funnits någon soldat sedan. Och som sagt, var torpet var beläget har jag inte någon vetskap om. Vi fortsätter med Brinken. Det här är Hummerstads soldattorp. Och torpet är Brinken. Det vet de flesta var det ligger uppe på kanten upp om bron. Jämte tjauet. Ni ser vilka fina namn här heter. Det är Humleblad. Det är ju fantastiskt att många som